When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Dr. Mikael, har du varit stressad någon gång skulle du säga?
Ja, det har jag verkligen varit. På många olika sätt. Men jag har ju ett yrke som är väldigt... Det är ju ett stressyrke verkligen i dubbel bemärkelse.
Men har du varit liksom stressad så att du har inte kunnat hantera det riktigt?
Det har jag nog också varit. Jag har varit i sitt, framförallt, men inte yrkesmässigt så mycket, men faktiskt även där. Jo, svar ja.
Vi ska prata mer om det idag i Läkarpodden, för idag så handlar det om stress som är den vanligaste orsaken till sjukskrivning idag och ett av västvärlden och vår tids riktigt, riktigt stora hälsoproblem. Är ilska, alltså oproportionerlig ilska, är det en väldigt tydlig stressreaktion?
Ja. Så manligt och kvinnligt är annorlunda. Vi kommer ibland ifrån två olika planeter.
Du vet, jag vråla och skulle slå tillbaka. Mm. Och sen när de hade ryckt den ur händerna på mig och började springa, då springer jag efter. Om vi ändå börjar där, Dr. Mikael, när var du stressad? Finns det något ögonblick som liksom poppar upp tydligare än någonting annat?
Alltså yrkesmässigt så har jag varit stressad av svåra medicinska situationer. Jag kommer ihåg speciellt när en man hade en struplocksinflammation.
Det vet jag inte ens vad det är för någonting om jag ska vara ärlig.
Struplocket,
alltså här uppe i halsen.
Ja, just det. Och han hade varit lite dålig, haft ont i halsen. Gått upp på morgonen, klockan var 9, han var travtränare. Och så hade han varit svårt att svälja klockan 12. 12:15 kunde han nästan inte svälja. 12:30 kom han till akutmottagningen. En minut över 12:30 tittade jag ner i svalget på honom och såg att det här håller på att gå åt helvete. Mm. Varpå jag ringde en öronläkare och sa nu måste vi skära upp honom på halsen. Under den tiden som öronläkaren som säger ja, jag kommer omedelbart, men han går ner så får han andningsstillestånd. Den här patienten. Mm. Och då så kommer vi i någon situation att man försöker stoppa ner en slang i halsen innan, där det finns ett svullet struplock och det är stopp. Mm. Och öronläkaren kommer och gör ett sånt här stort snitt på halsen och det är blod överallt och det slits fram grejer och olika medicinska. Och då blir han först hjärtat, sätter igång och går och rusa i hög fart. Han får adrenalinpåslag, alltså numera medvetslösa patienten. Mm. Han skiftar färg från rosa till mörkblå till svart. Vi får inte ner slangen i halsen. Det blöder så mycket från halsen fram på där och öronläkaren försöker öppna att det går inte att få ner slangen där heller. Och då tänker jag det så här att då hade jag en sån här liksom, det här går åt helvete. Det här går inte. Vad ska jag göra? Jag visste inte vad jag skulle göra. Då var jag stressad. Jag var så enormt stressad själv. Det har gjort plan A, plan B, plan C, plan D. Jag vet inte vad jag ska göra.
Panik nästan. Ah, jag kommer inte liksom, på någonting.
Vad ska jag ta mig till?
Men du, hur reagerade din kropp då? Ditt sinne?
Jag var själv med svett och en fokus. Man får ju en skärpa. Nu är det så här.
Men vänta, du kan ju inte bara lämna mig. Du måste ju berätta hur det gick för
honom. Ja, det ska jag göra. Nu är det ju så här. Att stress är ju en naturlig reaktion. Stress är prestationshöjande i det korta perspektivet. Stress är bra om man kan hantera den. Jag kan komma ihåg, allt blev skarpare, färgerna tydligare. Alltså, det var inte panik som tilltog, men tänk fort. Tänk, vad har du gjort? Vad ska du göra? Alltså, det gick undan in i knoppen på mig då. Så här. Och jag kom bara fram till en. Jag hade bara en lösning kvar. Så jag hittade en som en strumpsticka, som en stel stålpinne med lite täckt av gummi som jag tryckte med våld rakt igenom svalget på han. Och sen tog jag en liten barntub som treåriga barn har och trädde över den där och fick ner den i lungorna. Och han gick från svart till rosa på 15 sekunder. Medvetslös på grund av syrebrist då. Och blodet rann, för det var några vener fram på halsen som hade gått av som vi inte såg, det såg ut som ett slakthus där, och det blev så bra, och han vaknade till, så jag var tvungen att söva honom. Han var alltså osövd men medvetslös på grund av syrebrist, och allting gick bra.
Men alltså, dina kollegor måste ju ha stått i en stående ovation.
Faktiskt
efter det.
Enda gången i mitt liv som jag fått en applåd på akutrummet.
Är det sant? Ja. Oh, nu fick jag en rysning hela kroppen.
Ja. Jag tror vi var 20 man där inne. Det var som du kunde ta på stämningen där. Men det var riktigt. Sen efter den där så hade jag inte haft några fler alternativ. Jag kunde inte mer än det där. Men jag tänker tillbaka på det, så tänker jag på vilket fruktansvärt påslag jag själv hade på. Hörru du, vad ska du göra nu? Nu har du prövat så många. Jag har alltid en reservplan annars. Så här, är det ett tillfälle när jag har varit som oerhört stressad när jag förstod det.
På ett positivt sätt, får man ju ändå säga.
Ja. Sen har jag varit några andra tillstånd när jag inte har förstått det. Liksom. Jag har blivit väldigt arg. Som till exempel när...
Jag måste fråga, är ilska, alltså, vad ska man säga, oproportionerlig ilska, är det en väldigt tydlig stressreaktion?
Ja, och vi reagerar på olika sätt. Vi har ju det här fight and flight-systemet. Det finns några olika modeller. Det vill säga, vi ska slåss för någonting. Mm. Och vi får adrenalin på slag och hela kroppen och blodtryck och hjärt.
Vi hotade.
Ja, så här. Eller så tänker vi, nej, jag kan inte slåss mot det här. Jag flyr. Mm. Och då flyr vi och springer så fort vi kan. Eller så kommer nästa alternativ. Jag kan inte slåss. Jag kan inte fly. Vad fan ska jag göra? Nämligen att spela död. Det är väl känt för djur som lägger sig ner och försöker att, alltså, man gör ingenting. Man ska uppfattas som inte som ett hot eller som man bara försöker ta sig därifrån. Mm. Alltså spela död-reaktionen. Och den kan ju, det är ju inte så vanligt att människor bara liksom upphör att vara. Men det finns ju varianter på det här reaktionsmönstret. Det vill säga, jag ställs inför en så stressande, så svår, så stor situation att jag plötsligt blir kraftlös, initiativlös, nedstämd, har ingen idé och väntar på vad andra ska säga till mig. Jag kan alltså inte ta mig. Det är lite rådjuret i strålkastareffekten. Jag är chockad. Jag kan inte göra någonting. Jag väntar på att bli tillsagd. Men du kan stå i en explosion. Det är brinnande saker runt omkring dig. Men jag var som frusen. Jag var som förstenad. Alla de här, det här är inget skämt.
Det är en stressreaktion. Men nu måste jag fråga dig, för nu pratar du om tre olika slags reaktioner på stress. Men är det liksom omedelbara reaktioner?
Ja.
Nu pratar du inte om, när vi normalt sett pratar om stress, så pratar vi om den här,
visst är det
att
konstigt.
Man går omkring varje dag och är lite stressad.
Visst är det konstigt.
Till slut så
ja, den här
går
topplocket. Den här stressen, precis. Mm. Den här stressen som vi har, det är ju en naturlig reaktion. Mm. Men när vi i samhället, som många ju numera precis som du också, alltså pratar om stress, så är den långvariga, tråkiga stressen där man inte har fått någon återhämtning.
Man får inte livet att gå ihop.
Nej,
det är
precis,
för mycket delar och för
lite
tid. Det är
för mycket delar, ja. Men det kommer ifrån att det är en prestationshöjande, normal reaktion att nu få vårt fysiologiskt svar. Det var så vi var skapade. Sen har vi skapat ett nytt samhälle som gör att den där funkar bara lite, och vi får negativa effekter när den pågår för länge utan återhämtning.
Men den där omedelbara stressen som du pratar om, nu slår det mig att jag har faktiskt upplevt den, och det är ganska intressant att uppleva de första gångerna man gör det. För man har ju ingen aning om hur man reagerar på en sån stark omedelbar stresssituation förrän man har varit där.
Nej.
Man vet inte, är jag den som slåss, är jag den som flyr, och det kan ju säkert vara avgjort av vilken situation det är, såklart, men, eller blir jag fryst, så att säga. Ja. Och jag till exempel, jag blev rånad en gång i ett garage, i ett parkeringsgarage på fjärde våningen under mark. Jag var själv i en bil och blev rånad av 2 stycken killar som kom på varsin sida om bilen, ryckte upp dörren, hade knivar i händerna och ryckte till sig min väska. Och hur, om du hade frågat mig nu, hur ska du reagera? Så hade jag svarat, jag sitter still, är lugn, gör inget motstånd, ge dem vad de vill ha, för att det viktigaste är att jag får överleva.
Mm.
Hur reagerade jag?
Du skrek väl förstås.
Jag blev så förbannad. Du vet, jag vråla och skulle slå tillbaka och höll emot och drog i väskan. Mm. Och sen när de hade ryckt den ur händerna på mig och började springa, då springer jag efter.
Ja.
Alltså, vad är det för något?
Ja, det är både ett friskhetstänkande som symboliserar dig, därför du har en oerhörd känsla för vad som är rätt och fel. Och här upplever du, du kopplar bort hot och sånt av något skäl, bara för att, och din rättvisekänsla tar över och är viktigare än din eget välbefinnande. Så måste jag tolka den här situationen. Och så gör du ganska dumma grejer.
Väldigt dumma. Ja. Hade någon annan gjort det så hade jag sagt, gör absolut inte så.
Något jag skulle, det där, när vi ändå är inne på det här, så kommer jag nu tillåta mig att divergera lite från detta och ändå ta upp till exempel en våldtäktssituation. Om du pratar om blir rånad, för då är just det där beteendet plötsligt bra. Det vill säga, om man blir fullständigt jävla skogstokig omedelbart, det är det bästa sättet att klara sig. Än att gå med på att foga sig, eller att man blir överväldigad, eller att inte finna, eller varit förstenad. Jag träffar ju också inom vården flickor som kvinnor som har blivit utsatta för
övergrepp.
Ja, övergrepp på olika sätt. Och för att slippa det där, är det någonting man skulle lära ut, vilket jag har gjort till mina barn, eller min dotter framförallt. Men hamnar man i en sån här situation, så är det alltså att bli riktigt, riktigt galen omedelbart. Är det ett bra sätt att inte gå med på det?
Då hade jag nog sagt precis tvärtom.
Ja, men nu, då vet du. Och det här, då kommer,
varför då?
Nej, men därför att då väljer man. Det, psyket då är hos den förövaren kommer att välja om. Det vart inte något bra, jag tar ett annat. Jag gör något annat. Och varför pratar vi om nu plötsligt det här? Det verkar som vi inte har någon röd tråd. Men vad kan man då göra för att klara stresssituationer på bästa sätt? Jo, träna. Ha varit med. Ha plan B, C, D. Ha tänkt till förut. Så kan man hantera det här. Så att låt inte bara stressen, den naturliga stressen komma. Det här fight and flight. Utan väldigt många stressande situationer i vår vardag klarar vi om vi har tränat.
Men hur tränar man på att bli chockad av stress?
Man tänker, okej, jag fokuserar på en sak. Jag fokuserar på det jag kan påverka i en våldtäktssituation nu. Eller en slagsmålssituation. Det gäller ju inte bara. Det kan ju gälla en kille som ska bli rånad på en gata. Det här är inte könsbetingat alls. Måste inte vara.
Mm.
Men om man ställer till det och man är besvärlig redan omedelbart. Eller reagerar på ett oväntat sätt. Då störs en förövare. Med detta sagt är så att man kan alltså lära sig att hantera stress i den akuta stressen. Det som vi är sämre på är ju den kroniska stressen.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nu har ju du pratat om en ganska omedelbar stress.
Ja, och den här klarar vi och den här är bra och den kan vi hantera därför att vi får återhämta oss och sätta oss ner och så kommer man över det här.
Det är återhämtningen som är nyckeln.
Ja, så är det ju. Mm. Men sen så finns det ju här olika, vi kommer in på det finns stress i krig om man drabbas av detta. Det finns stress, alltså mental stress av karaktären sömnstörning som till exempel småbarnsföräldrar kan hamna i en sån här situation. Att man inte får sova. Och man mår ganska bra om man har en nyfödning. Det ser bra ut i livet, men jag orkar inte.
Mm.
Så där kan man vara. Man kan ha liksom emotionell stress, att det är så väldigt mycket känslor. Man är omväxlande arg och rädd och irriterad och sen får man inte hämta sig även där. Så att det kan komma på så många olika plan. Men det, återigen, den genomgående grejen här är att för att hantera den där så behöver man insikt och återhämtning.
Men det är ju det som är lite tröstlöst kanske, som man upplever som tröstlöst om man är till exempel småbarnsåren. Att man bara så här, det är superhärligt, allting borde vara fantastiskt, men jag får aldrig sova och man ser inget slut på det.
Nej.
Alltså man får ju inte sova på flera år.
Nej, och då får man ta hjälp. Då har man ett schema när man turas om. Och är klart, är man ensamstående då eller har ett jobb som man inte trivs med eller inte kan styra sina arbetstider speciellt bra. Nu är man ju ledig hemma med barnet, men det måste ju inte vara precis nyfött då.
Mm.
Du har inte av ekonomiska skäl.
Inte har ett socialt nätverk eller som kan hjälpa till och avlasta och sådär. Nej. Då blir det liksom för mycket.
Ja.
Och då hamnar den här det som skulle kunna vara en kortvarig stress i någon slags långvarig stress.
Ja, precis. Och då får man de här, alltså det är, och då, bara för att ta ett exempel, vad händer då i den kortvariga stressen? Vi har sagt det flera gånger, adrenalin upp, kortisol upp, hormonerna gör att vi får mycket socker, vi får energi, vi kan slåss, vi kan kämpa och sånt där. Och vi andas mera och pulsen, alla de här fysiologiska effekterna, de är bra. Men när de där kommer i ett kroniskt skede, då kan det bli så att man snarast utarmar kroppen. Att nivåerna av kortisol och sånt går ner, binjurarna orkar inte. Så det blir negativa effekter.
Det här är rent fysiskt det du pratar om.
Det är rent fysiskt.
För att man tänker att stress och huvudet pallar inte med. Nej. Det handlar inte om det.
Nej, det här är, och blodtrycket blir ständigt högt då. Och kortisolnivåerna påverkar ju till och med fettfördelningen. Det blir ju effekten att man blir, kan man säga, fetare. Det skapar den här bukfettman. Långvarigt kortisolpåslag blir att då lokaliseras de fettdepåer som man har inte jämnt över kroppen utan mer runt buken. Och man får ett dåliga blodvärden som i sin tur leder till inlagringar, som i sin tur leder till högt blodtryck, som i sin tur leder till stroke, hjärtinfarkt etc.
För att inte tala om hur dåligt man mår under hela tiden fram till dess.
Ja.
Alltså det är ju inte...
Ja. Men det här det där eviga dilemmat liksom. Ibland så kan man bli förbannad och säga att man för... jag drunknar, men du håller på vad du gör är att förklara hur vattnet fungerar och ser ut. Därför man kommer in sitt, man kan inte ta sig ur det.
Mm. Ja, men exakt. Det är svårt att hitta lösningar också när man är i ett konstant stresstillstånd. Det är nästan ännu svårare då.
Men lösningen är ju inte att jobba mer eller göra som man alltid har gjort. För gör man som man alltid har gjort så får man det resultat man alltid har fått.
Mm.
Man måste bryta det på något sätt.
Men man hittar inga lösningar på det. Nej. Alltså man ser ju inte, herregud vad ska jag göra? Jag kan ju inte skita i att gå till jobbet. Herregud vad ska jag göra? Jag kan ju inte säga upp mig som förälder.
Nej. Det kan man inte.
Herregud,
man kan...
hur ska jag göra? Jag kan ju inte göra någonting åt den jävla karn. Nej, jag skojar bara.
Ja, man får se det, förstå digniteten av det. Det här är inte bara ett litet, det här går inte över, jag kan inte vifta bort, utan jag måste göra någon form av förändring eller be om hjälp. Man får försöka på olika sätt. Har man inte familj får man ju be någon annan. Och det tycker jag är väldigt naturligt, väldigt mänskligt ändå att att just be om hjälp. Men det är ju lite lustigt det där, för att när man kommer till olika personligheter, vi har ju det där med hur man reagerar. En typisk typ A-människa reagerar på ett sätt, men sen typ D reagerar med mer så inaktivitet och depressivitet och så vidare. Det här har vi, en del av den här sättet som vi förhåller oss till stressen är genetiskt betingat vilka vi är.
Men när du säger så här, typ A-människa, typ D-människa, är det här riktiga termer?
Eller ja, det är
du bara så här visa några olika exempel? För då blir det så här, typ A låter ju som en den optimala människan.
Ja, men det är den, och det tror den själv också. Och den typ, om vi ska ta det till exempel, en typ A som har en benägenhet att stressa sig och kan till och med, jag säger måste inte, men kan till och med vara mer stresstålig, men det hjälper ju inte om man tar på sig för mycket. Men det typiska, det är en person som är alltså prestationsinriktad, som ser sin personlighet, sin identitet i vad den presterar, inte vem den är. Alltså väldigt tävlingsinriktad, pratar väldigt fort. Mm. Som jag just nu gör. Går fort, liksom blir irriterad på saker som du inte kan påverka själv. Jävla rödljus. Och vad är det här? Och
jag vet precis vad du menar. Ja. Nu måste jag bara, det är sådana människor som sitter och skriker i bilen, ja, för sig själva. Ja. Åt andra som inte ens hör vad de säger.
Ja.
Då måste jag säga så här, kan det vara lite så här ålders? För att jag var, det ska jag villigt erkänna, eller ovilligt erkänna. Jag var nog en sån typ som kunde sitta och gorma i bilen för mig själv. Men herregud, kör nu då! Du vet, ja, så här. Ja. Men då var jag ju 20 års ålder. Jag vet inte varför jag hade så bråttom överallt hela tiden. Men nu gör jag aldrig det.
Nej, vad skönt. Men ja, det finns ju vissa saker.
Fast jag har fått jobba med det.
Precis. Jag tror du har insett det också. Men de här personligheterna, alltså man kanske inte bara är A eller bara är D, den här liksom oro och nedstämda personen som liksom...
Så A är lite mer stresstålig, lite mer brådis.
Inte stressskapande, har ett stressbeteende, det syns på den.
Prestationsinriktad.
Ja, just det. Jag har ju...
mäter sig själv, förlåt, jag blir så... Mäter sig sitt eget värde i någon slags prestation.
Ja.
Och sen så finns det en D-typ. Ja. Som blir mer inåtvänlig,
en introvert, orolig person som oroar sig för allting. Tycker att det här kommer ändå inte att funka. Lite ior, om du förstår vad jag menar.
Lite så här, lite måla fan på väggen.
Ja, och har lite svårt att kanske söka stöd i den sociala omgivningen och sånt där.
Är det typen mindre glad överlag?
Nej, det kan man nog inte säga.
Det här är så spännande. Men finns det en B och en C-typ också?
Ja, en B-typ finns det i alla fall. Och då står B för balans. Och det är en person som kan bli förbannad utan att bli aggressiv till exempel. En som kan just acceptera att någon kör före, släppa fram någon jävla idiot som kommer från fel håll med bilen.
Bli irriterad men inte behöva ge uttryck för det.
Ja, sådär. Eller kunna bli irriterad men inte bli arg. Att släppa det, låta det vara. Liksom, jag var arg, ja, han körde före, nu är det bra, jag släpper det. Ja, men... Ja, jag släpper det här nu. Ja, nu släpper jag det. Ja, jag har släppt det. Jag ska snart släppa det.
Men då är man A.
Ja, just det. Jag kan fan inte släppa utan så här, vilken idiot som körde före eller hur? Ja, men
skitsamma i det stora hela.
I det stora hela. Och jag, ja, så där.
Men du finns en C-typ också.
Nej, utan framförallt nu A, B, D.
Men vet du vad, det finns också något, när du säger så här, det finns en A-typ och en och så, då tänker man ju så här, A är ju den första bokstaven i alfabetet, därför är det någon slags så här, lite bättre, men så är det ju inte alls, det är bara olika slags personligheter som man då vetenskapligt har delat upp i olika bokstäver.
Ja, precis. Men det började, det här är nog myntat av en amerikan, så att det är personer som upplever sig lite för mer än andra som har men som ställer högre krav på sig själva än vad på andra och sånt där, och det tror jag många gör.
Är det någon skillnad på manligt och kvinnligt när vi kommer till olika så här personlighetstyper och stresshantering?
Naturligtvis. Alltså manligt och kvinnligt är annorlunda. Vi kommer ifrån två olika planeter. Vi har ett olika förhållningssätt. Det är ju välkänt också. Alltså statistiskt sett så är ju att män är ju aggressivare än kvinnor. Finns det aggressiva kvinnor? Det är klart det gör.
Men det beror på fysiska... Alltså hormoner och
grejer. Ja, det är i mångt och mycket så är det. Det vet man att man, alltså, personer som har missbrukat testosteron då, att de får ett mer aggressivt beteende och sånt där. Detta är välkänt, så är det så. Men nu är ju kvinnor och män, vi är ju mer än testosteron och östrogen. Mm. Vi är ju komplicerade individer och saker samverkar. Men om man tar den typiska, det vimlar ju, tänkte jag säga, i alla fall i min skol, i alla fall i min uppväxt som jag kom ihåg från gymnasietiden, av duktiga flickor som bara såg att jag måste vara bäst på nästa prov. Hon var förstörd när de inte var bäst. På läkarlinjen kryllade av dem. Där är riktigt intelligenta, bra prestationsorienterade tjejer då, som kunde vara jättedeppiga för att de hade bara 89,5 poäng på ett prov när man kunde få 90.
Men varför är det vanligare att man hittar den typen av prestationskrav som ju blir väldigt negativa i förlängningen för det egna välmåendet i alla fall? Varför hittar man det oftare hos tjejer och kvinnor än hos killar och män?
Nu är det ju så att man har ju, det har med stress och var man lägger sig. Jag tror delvis, jag kan inte ge dig hela förklaringen. Det finns ingen bara en enkel förklaring. Men det finns också en ansvarskänsla som nog är större hos kvinnor än hos män.
Vad det gäller, men är det socialt betingat eller är det liksom
genetiskt
betingat?
Det vet man inte, men man får nog tro att det är en kombination av både och. Men att vad det gäller stress, om du frågar en grupp män, vad är du stressad? Om man säger ja, men jag är stressad av vad då? Då kommer 80% av de här säga att det är på jobbet. Mm. Som det är det som driver dem, alltså det är någonting som inte funkar, jag har fått några uppgifter jag inte vill ha eller som jag ska ha eller som jag måste göra eller sånt där. Men kvinnor som grupp nu, alla undantag finns det, förlägger det här till hemmet, till äktenskapet, till det sociala nätverket utanför jobbet. Så där har vi en stor skillnad mellan könen.
Vilka är mest stressade, kvinnor eller män?
Kvinnor.
Varför?
Man tar på sig ett större ansvar. För 100-200 år sedan så var man ju mer hänvisad eller förvisad till hemmet. Mm. Kvinnor skulle ju inte jobba och sådär. Allt det här känner vi till. Men nu gör man ju det också. Så nu har man ju ett ansvar på att rodda ihop saker både för familjen och för försörjningen.
Mm. Så att medan kvinnor i allt större utsträckning förvärvsarbetar så har kanske inte männen tagit i samma grad tagit mer ansvar hemma.
Nej, och det är ju välkänt och sånt där. Och utsatta grupper, man ska göra både också, hinner man inte utbilda sig, man får sämre. Och vi har ju inte, även om Sverige är en av de mest jämlika land som finns i världen, tror jag. Mm. Det tror jag faktiskt. Men jag säger inte att det är färdigt och bra, men det är inte så dumt med tanke på omgivningen. Mm. Men att det finns mycket att göra. Men sen att man får då liksom sämre förutsättningar, sitter sämre karriärsmöjligheter, tuffare, man har mer att dra, sämre betalt och så vidare. Det är klart, det här är stressande och påverkande. Det är tveklöst så.
Det känns som att alla är mer eller mindre stressade nu för tiden. Men vilka signaler tycker du att man måste ta på allvar?
Den vanligaste förekommande signalen i första hand är sömnproblem. Det är ett något av de tidigaste signalerna. Det är frid och fröjd och sånt där, jag tycker allting, men nu har det blivit dåligt någonstans. Man har någon diffus känsla av att man är stressad. Man har inte tänkt på det, man har inte funderat så mycket. Jag har fått någon ny uppgift eller jag ska byta jobb eller det är inte riktigt bra hemma. Och så kommer sömnproblemen. Då är det här är liksom en riktig tankeväckare. Varför sover jag plötsligt så dåligt? Jo, det är för att hjärnan inte riktigt kan lägga av. Det är någonting i din värld som du är stressad. Leta efter vad det är. Förnekelse, lägg ner det. Det funkar inte. Så det här är någonting.
Sömnproblem alltså.
Ja. Sen så har vi de andra. Alltså en trötthet som inte man kan sova bort. Man kan ju vara trött och sen så får man sova. Och sen, skönt, jag har jobbat så mycket och nu har jag hämtat mig. Det här med återhämtning som fungerar. Men sen när man glider in i sån här. Nu har jag skapat utrymme men jag har i alla fall inte hämtat mig. Det är lite allvarliga. Sen har man också alltså, i det korta perspektivet en del som man kan vara stressad. Den här typen av reaktioner som jag har känt några gånger när jag riktigt har varit stressad. Det vill säga jag blir överkänslig för ljud. Eller faktiskt ljus också. amerikanerna säger jumping at shadows, det finns. Man bara säger att man plötsligt får en riktigt kraftig fysisk reaktion på något, på det oväntade. Ljud och ljus till exempel, men det oväntade. Men här, det här står inte proportion, någon stöter till en, du blir vettskrämd. Och sånt där. Ja, men det har inte, då har du en grundstress. Det är ganska typiskt. Sen finns det ju andra tillstånd. Om man nu har, som jag vill bara avslutningsvis säga vad det gäller, om du har IBS, vi har pratat om tarmsjukdomar, som blir sämre. Om du har eksem, som blir sämre. Alltså, man får inte eksem av stress, men man blir sämre i sitt eksem. Det gäller många sjukdomar detta. Att tillstånden så att säga försämras, förvärras av någonting som man har haft kontroll på.
Men om man känner så här när man sitter och lyssnar nu att okej, jag känner igen mig lite det där, både sömnstörningar och lite, ja, oavsett. Men om man känner igen sig lite det,
ja.
Vad ska man göra? Vad hjälper på riktigt?
Det är rätt korrekta men lite luddiga svaret är återhämtning. Jaha, och vad ska återhämtas och vem och när och hur? Hur ska du göra då? Måste jag? Liksom, ja, men då vet vi det här att du måste ändra din situation. Det bästa man kan göra är att beskriva sin situation som man ser den. För någon annan. När man då gör det, då sammanfattar man det. Man konkretiserar. Och så ibland blir man inte riktigt klar. Men så kan man göra om det här. Och det är därför man ska ha man är hjälpt av ett socialt nätverk. När någon annan antingen säger, så där har jag det också. Eller, har du tänkt så här?
Oh.
Det vill säga att man har ett öppet sinne för någonting annat. Man tror inte man kan allting. Och man tar hjälp av flocken. Det här kommer från all gamla tider. Detta funkar.
Ja, men alltså det där var ju världens bästa råd.
Ja, inte så.
Berätta för någon annan. För det är också så att det kanske inte ens är den andra som har svar på frågan. Utan bara när man säger det högt så kanske man ser problemet bättre själv.
Ja, så är det.
Nu vet inte jag om du tycker att det här alls hör till ämnet stress. I alla fall kanske inte så som vi har pratat om det nu. Men vi fick ett mejl till Läkarpodden som handlar om stress ur en annan aspekt och som berörde mig väldigt mycket. Det kommer från en man som heter Rime. Han är apotekare från Syrien. Han flyttade hit till Sverige för 4 år sedan. Har fått sin legitimation, jobbar på apotek och lyssnar på Läkarpodden.
Mm.
Roligt tycker jag.
Mm.
Hoppas att du lyssnar nu, Rime. Men han skriver också om det här med psykisk hälsa och ohälsa. Och pratar just om flyktingar som har kommit hit till Sverige. Vi har kämpat mycket, skriver han. Vi är på rätt väg, vi jobbar, våra barn är trygga. Men vi mår ändå inte riktigt bra. Finns det någon förklaring på våra känslor? Jag tänkte ju direkt på stress.
Ja, alltså det finns flera saker.
Det kanske låter fånigt att prata om stress i det här sammanhanget när han kommer från Syrien som är liksom,
ja,
det är ju en mardröm naturligtvis, men ja, det, just därför.
Ja, det är verkligen en mardröm. Och vi kan inte föreställa oss det i alla fall, och vi ska vara glada för att vi inte kan. Om vi inte är glada så ska vi vara
tacksamma
eller någonting för att vi inte förstår. Vissa saker vill man inte förstå.
Mm.
Det är så här att vad det gäller posttraumatiskt stress disorder, PTSD, alltså här syndromet man pratar om, vad som har hänt. Det är ju välkänt förknippat med olika former av krig. Olika krig är jämföra, hur man nu jämför krig. Men det beror på, det finns från Vietnamkriget, från kriget i Afghanistan, från afrikanska krig, ifrån Kosovo, baltiska krig,
Balkan
var det ordet jag sökte. Alltså man vet att det här är enormt stressande. De akuta stressreaktionerna, de är likadana som även icke-krigshärjade personer kan utsättas för. Så de fysiologiska svaren, och jag vill bara föra in, eftersom hela ämnet är stress och inte bara det här senaste då, så finns det här vid, om du är utsatt över ett sexuellt trauma, du har blivit våldtagen, en skilsmässa, någon nära har dött. Allt det här ger fysiologiska samma svar. Vi kommer reagera på liknande sätt.
Oavsett vad själva stresskällan är, så reagerar våra kroppar på samma sätt.
Precis, så är det. Och det ska man förstå att digniteten av att om du har varit gift med någon i 20 år så plötsligt är det slut.
Mm.
Att det är ett enormt trauma. Och att man kan ha posttraumatisk stress efter sånt. Och det måste inte komma liksom dagen efter uppbrottet det här. Utan det kan komma veckor, så att säga, men månader och år faktiskt efter också. Alltså att man får sena effekter. Det är lite som Riemen beskriver, varför mår vi inte riktigt bra? Mm. Alltså det finns sena stresseffekter också. Och alltså det här är ju pest och kolor och elände, och återigen så kan vi inte eller inte jag i alla fall, för jag har aldrig varit i krig.
Mm.
Så att jag kan inte föreställa mig. Men däremot så kan jag lätt föreställa mig att det sätter så djupa spår i oss.
Mm.
Att man kan nog inte förvänta sig att det ska försvinna. Och mår man inte riktigt bra så är det ju samma sak där. Att det här är någonting man kan dela med sig av och förstå att det får nog ändå vara en del av ens liv och ens erfarenheter som man inte ville ha, som man fick, som man ändå måste hantera.
För jag tänker också så här, det är lite det som ligger lite i det här som Riemer själv skriver. Det är så här, nu har vi liksom kommit hit, vi har kämpat oss hit, vi har fått liksom stanna här. Han har till och med liksom börjat jobba och fått sin legitimation. Alltså man har kämpat så mycket, man har överlevt.
Ja.
Och sen så när allting borde vara bra, äntligen är det tryggt och det är bra. Jag kan försörja mig och min familj och vi är trygga. Och så mår man inte bra.
Nej.
Du vet, när det var så mycket jävligare förr. Alltså jag kan förstå hur han tänker.
Ja. Och det där är, alltså sådana är vi inställda. Det är en del av människans psyke.
Jag brukar säga så här, var lite snäll mot dig själv.
Ja, precis. Och det är lättare sagt än gjort, men det ska man vara. Sen återigen för den som undrar nu om det finns vad det gäller de som har varit med om krig. Alltså det finns ju massa andra psykiska, alltså man får flashbacks och kommer ihåg och man har situationer som är direkt anslutna till. Det är en annan sak som man försöker hantera. Det finns ju skuldkänslor, varför fick jag överleva men inte min bror? Och ska jag vara ledsen för att min bror är död eller ska jag vara glad för att jag överlevde? Och svaret är någonstans mitt emellan. Det går inte att vara antingen eller.
Mm.
Men de psykologiska mekanismerna bakom det här, de känner vi ganska väl till. Men det är där igen, det är lite svårt att vi vet om dem, men vi känner ju vad vi känner. Mm. Alltså det är ju välkänt. Låt mig bara liksom avslutningsvis ta det här som man kan, om du har blir lovad paradiset att du ska lämna vi bara det här kriget så blir det här bra. Du har fått en bild av, du lever i det värsta värld som existerar. Ingen vill vara där, ett inferno. Du tar dig därifrån till paradis. Du är, hoppas och tror så innerligt och vill leva. Så kommer du fram till det stället och så var det inte så bra. Då blir du arg. Lätt att förstå.
Det är en stressreaktion och
verkligen.
Ingenting annat.
Ja.
Men jag skulle vilja säga en sak till Riemer, ett personligt meddelande till Riemer. Och det är att jag är inte så säker på att den sorgen som du har upplevt och den stressen och den skräcken någonsin kommer att gå över. För att jag tänker på min egen familj som också flydde till Sverige.
Mm.
Och den äldre generationen, det vill säga min föräldrageneration, de kommer aldrig liksom att bli kvitt den sorgen. De kan ju fortfarande brista ut i gråt över minnen och undvika vissa ämnen och vissa platser. Och de är fortfarande så uppenbart påverkade av det där. Och det är ändå 40 år sedan.
Ja.
Det betyder ju inte att man inte kan få ett fantastiskt liv.
Nej.
Men man har alltid den där sorgen som man kanske bara får acceptera att man bär med sig.
Och jag tror att man blir mer stressad och får att kämpa emot den. Och jag ska vinna inställningen istället för att vissa saker får man förlika sig med. Ja, livet är orättvist. Men det finns också en del gott. Då får jag ta fasta på de punkterna.
När du drog de här exemplen på tydliga stresssymptom, sömnstörningar, att man blir ljud- och ljuskänslig och att man har en trötthet som inte alltid går att sova bort, då måste jag säga att jag skulle nog kunna bocka i ja på alla dem.
Ja, och det manar lite till eftertanke. Och då skulle jag ju kunna ställa några frågor för att komplettera här som du kan svara på som ett litet stresstest.
Uh-huh.
Och då har jag några frågor. Om man svarar, jag kommer med ett påstående och du håller inte med om du är, och då är det siffran 1. Och om du håller med fullständigt så är det siffran 10.
Okej.
Okay. Ja, och då börjar jag.
Yes.
Så får vi se.
Yes.
Ja, och då så bara spontant så här, slänger du en siffra.
Okej, jag försöker.
Ja, jag tycker mycket illa om att stå i kö.
8.
Jag blir irriterad på andra bilister.
4.
Jag gör gärna 2 eller fler saker samtidigt.
10.
Jag pratar fort och faller andra i talet.
9.
Jag har svårt att göra ingenting.
10.
Ja, jag tror det räcker så faktiskt. Jag tror inte jag behöver ta några fler frågor. Nej.
Det blev ganska höga poäng där. Alltså, ja. Det stämde ganska mycket. Ja. Men då har jag en fråga. Om man går på det du sa, det här med sömnstörning, ljud och ljuskänslighet och trötthet. Och så går man på det här stresstestet, det här lilla korta som du utsatte mig för. Och så kanske andra som har lyssnat känner igen sig i det här också.
Ja.
Då är man ju uppenbarligen lite stressad.
Ja.
Eller hur? Det får man väl tolka det så.
Ja, det får man göra.
Men det finns ju två typer av stress. Den som du... Eller, nu hittar jag ju bara på, jag vet ingenting om det. Men det finns ju stress som du mår dåligt av, mentalt, känslomässigt, psykiskt.
Ja.
Alltså om jag skulle säga och få det här resultatet och så skulle jag känna mig ledsen över det. Men jag får ju det här resultatet och är ju ganska glad.
Ja, du
alltså hur ska jag förstå vad jag menar? Ja. Man kan ju vara stressad och vara ledsen.
Ja, det kan man vara.
Eller så kan man vara stressad och bara vara stressad.
Till att börja med, så för att kunna påverka någonting så måste man ju ha en insikt. Och man måste ju säga att om allting talar mot en viss sak, som i det här fallet, mycket talar för att du gärna utsätter dig själv för att hamna i stressande situationer. Jag gör likadant, jag har ju ett sånt extremt yrke som med akutläkare liksom, det blir ju den typen. Dock är det ju en yrkesmässig sak, jag är inte så hotad själv. Men att om man ska påverka det där så kan man ju börja med att okej, jag är stressad, jag tycker om det, jag trivs med det, jag förstår att jag inte kan hantera allting oändligt mycket själv. Jag inser vikten av återhämtning. Då har man ju kommit väldigt, väldigt långt. Men det är ändå en indikator, om man har liksom ja och 10 på allting, så är det nog bra i långa loppet att se över sin situation.
Så att även om man inte är ledsen över sin stressnivå, även om man tror sig kunna hantera den så att säga, så är det ändå viktigt att man gör någonting åt den.
Ja, det är det ju. Men återigen, alltså, det är negativ, positiv stress, det vill säga det fysiologin som vi har pratat om, det snabba reaktionerna, det är prestationshöjande, det är bra när vi får återhämtning. Men den positiva stressen blir negativ när du inte får återhämta dig, fast det är samma stimuli.
Det tar jag med mig. Oj, den paketerar jag in och lägger långt in i mitt hjärta. Återhämtning ska jag bli bättre på.
Ja.
Du får testa mig sen om några månader igen.
Ja, det får jag göra.
Tack så mycket, Dr. Mikael. Vi ska avrunda nu.
Ja,
det får. Känner du dig lugn och fin?
Ja, det är nu är jag faktiskt tillfreds med hur det här programmet blev.
Det är bra. Tack snälla för att ni har lyssnat. Vi finns alltid på Läkarpoddens Insta på tv4.se/läkarpodden. Och vill ni mejla till oss så gör ni det på läkarpodden@tv4.se. Puss och kram!
Kram så mycket!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.